Jag skulle vilja prata lite om Vivek Ramaswamy också.
Ja.
Därför att en av höjdpunkterna i debatten, enligt min mening, var den enskilt mest intressanta tweeten. Det var någonting som Vivek Ramaswamy skrev. Han är såklart en varm vän av arbetskraftsimport. Och han gav sig på att göra en analys av varför som det är nödvändigt att importera ännu fler människor som är som han. Överdriven ödmjukhet och försynthet har ju aldrig varit Vivek Ramaswamys svagheter. Hans förklaring är att den amerikanska kulturen inte längre producerar kapabla människor därför att den hyllar det mediokra snarare än det framstående. Efter flera årtionden av den här kulturen, och det grundläggs i barndomen via populärkulturen, så har USA nu en som är kraftigt nedsatt talangproduktion. Och så här långt så kanske det låter på sätt och vis inte helt uppåt väggarna, men sen fortsätter han. Och jag tar det på engelska, för det är så många ord som är svåra eller omöjliga att översätta. A culture that celebrates the prom queen over the math Olympiad champ or the jock over the valedictorian will not produce the best engineers. A culture that venerates Corey from Boy Meets World or Zack and Slater over Screech in Saved by the Bell or Stefan over Steve Urkel in Family Matters will not produce the best engineers. Och han säger duktiga invandrarfamiljer som inte låter sina barn konsumera sån skadlig populärkultur, som sätter jocks framför nerds, det är de som blir jätteframgångsrika och så vidare. Herre Jesus. Screech och Steve Urkel. Han skrev det här på riktigt. Vivek Ramaswamy. Mm. För de som inte vet, så alltså, Steve Urkel och Screech, det är alltså så parodiska ärketöntar till karaktär. De är inte så här smarta, duktiga nördar, utan de är patetiska, dysfunktionella driftkuckus som Vivek Ramaswamy tydligen identifierar sig med. Vilket är hysteriskt komiskt. Och sen är det så förbluffande att han tror att det är en bra idé att lyfta fram dem som ideal. Alltså, det vore rimligare att säga till exempel att amerikanska män ska se upp till Homer Simpson och försöka vara som han. Det skulle vara en mycket mindre bizarr idé. Därför att Homer Simpson, han är i alla fall, han är som en flitig arbetare, han går till jobbet varje dag, han är familjeförsörjare, han har en hemmafru, han har tre begåvade barn. Allt som allt så lämnar Homer Simpson saker och ting efter sig i ett bättre skick. Med en ny vital generation som kan ta över och så vidare. Steve Urkel är en egocentrisk idiot som är hänsynslös och som hela tiden förstör för andra människor. Det är som ett stick som finns hela tiden med honom. Jag satt verkligen i halsen när jag såg de här kulturella referenserna. Och så förklarar han, Vivek Ramaswamy, hur man ska lösa problemet. More math tutoring, fewer sleepovers, more weekend science competitions, fewer Saturday morning cartoons, more books, less TV, more creating, less chilling, more extracurriculars, less hanging out at the mall. Och till råga på allt, normalcy doesn't cut it in a hyper-competitive global market for technical talent. And if we pretend like it does, we'll have our asses handed to us by China. Och åter, alltså, det är helt häpnadsväckande. Sova över hos kompisar. Nej, stanna hemma och plugga matte, ung jävel. Koppla av och njuta av livet. Det gör ni alldeles för mycket, förslappade jänkare. Och sen attackerar han hanging out at the mall, vilket är som en modern institution i den amerikanska kulturen. Jag säger inte att det är liksom någon sån här höjdpunkt av civilisatorisk raffinering, men det blir inte mycket mer samtida amerikana än att hang out at the mall. Så man måste i alla fall ge Ramaswamy att han är väldigt vågad i hur många heliga kor han attackerar. Hela den här tweeten är riktigt galen. Den har beskrivits då som tondöv, men det fångar inte riktigt vidden av hur sjuk den faktiskt är. Det är inte bara att den är som retoriskt osmidig, och det är inte bara att den är förlämpande. Det är inte bara att den avslöjar så många genanta saker om Ramaswamy som person, utan den blottlägger en monumental och närmast förbluffande brist på förståelse för vad USA är för någonting. Och vad som har gjort USA till, till den dominerande maktfaktor som det är. Mycket av det här är säkert helt uppenbart för våra lyssnare, men om jag ska försöka spalta upp det lite grann bara så. Till att börja med, det är verkligen halsbrytande och ostrategiskt. På sätt och vis då beundransvärt modigt att förkasta jocks och prom queens som någon sorts idiotiskt, meningslöst trams, en distraktion. Jocks och prom queens, alltså stora starka killar och snygga tjejer som lyfts fram som prinsar och prinsessor i sina lokalsamhällen. De är en absolut fundamental del av den amerikanska kulturen och av den europeiska kulturen och av andra kulturer också, skulle jag tro. Därför att det är en så primal sak att jag har svårt att tro att någon kultur har kunnat kringgå de här mekanismerna. Kanske den indiska kulturen, den är väldigt speciell, men utifrån Bollywood-filmerna jag har sett så tror jag att de har det här också. Men jag vet att när jag gick i skolan i Sverige, i Uppsala av alla ställen, inte precis nationens jockhuvudstad, genom hela grundskolan med start från lågstadiet, så fanns det glasklara hierarkier av den här typen, inklusive saker som manifesterade sig på motsvarigheten till prom, alltså danstillställningar, skoldisco, vad det hette, mellanstadiedisco. På gymnasiet var det annorlunda för att jag gick på någon sån här linje där alla var nördar. Men om man så jag har upplevt det här själv i Sverige, men om man som Vivek Ramaswamy har växt upp i USA utan att fatta det här, då vad säger det om den personen? Alltså, han måste ju ha varit så extremt isolerad och eller extremt alienerad. Eller bara totalt dum i huvudet. Men just det är ju inte Vivek Ramaswamys problem. Så att det är någon av det sägs att Ramaswamy hade mycket problem i skolan. Att han blev mobbad och fick stryk av framförallt afroamerikanska elever. Att de fick flytta honom efter det till en annan skola. Någon kristen skola där han var enda indien och så vidare. Så att dels så har han eventuellt en hel del personliga resentiment. Och dels så kanske han helt enkelt inte såg så mycket av de här dynamikerna. För han gick på någon kristen specialskola. Han umgicks mest i deras kanske indiska gemenskap utanför skolan. Så han kanske tror att jocks och prom queens bara är någon sorts popkulturfenomen som lyfts fram i filmer och tv-serier som inte fyller någon riktig funktion i verkligheten. Och det är också väldigt paradoxalt, därför att i själva verket så är det exakt tvärtom. Alltså jocks och prom queens är biologiska fundamenta. Det är en omistlig del av vad det innebär att vara en flocklevande primat. Och det som torgförs extremt hårt av populärkulturen är kritik av de institutionerna. Alltså där jocks framställs som korkade, där nördarna får revansch, där den här lite småfula, nördiga tjejen får den snygga killen till slut och kanske till och med blir prom queen trots att hon inte varit queen bee under resten av terminen och så vidare. Det är som någon skrev på BBS här, att Ramaswamy, han kritiserar vanliga amerikaner för att konsumera meningslös populärkultur samtidigt som alla hans referensramar baseras på felaktiga subversiva stereotyper från just den källan. Det är väldigt intressant faktiskt. Alltså det är en förbluffande blindhet. Men det största problemet med Ramaswamys tweet, det är att han totalt missförstår hur USA fungerar och hur mänskliga samhällen fungerar och hur mänsklig genetik fungerar. För saken är ju den, som jag tror att de flesta vet som lyssnar på Radio Bubbla, är att bra gener och positiva egenskaper av alla slag är starkt korrelerade med varandra. Det vill säga personer som är atletiskt begåvade och som ser bra ut tenderar att vara mer intelligenta och vice versa. Så det finns undantag. Det verkar finnas av vissa kluster av mutationer som är associerade både med hög intelligens och olika defekter som speciella sjukdomar. Så att det finns en viss sanning i bilden av den här fysiskt ynkliga nörden med ett formidabelt intellekt och så vidare. Men poängen är att stora starka killar och snygga tjejer generellt sett är betydligt smartare än normalstarka killar och normalsnygga tjejer. Det går bättre för dem i livet. Inte bara för att de får en social boost på grund av sin popularitet i tonåren, utan för att de har bättre gener. Men sen skadar det inte heller att de får den sociala boosten. Och det är inte någon sorts fusk som Vivek Ramaswamy tror, utan det handlar om karisma, det handlar om social kompetens. som är väldigt viktiga egenskaper och också familjerelationer som man också har med sig hela livet. Och hur man navigerar hierarkier på en skolgård som tonåring är en proxy för hur man navigerar hierarkier i samhället i stort som vuxen. Och en annan viktig poäng är att framgång på riktigt hög nivå handlar om att kombinera olika sorters talang. Så att om du bara har ett superstarkt intellekt, då kanske du blir en duglig akademiker, en flitig docent eller sånt där. Eller en duktig programmerare. Kanske gör en fin karriär som anställd på något IT-företag. Men du kommer inte bli miljardär. Du kommer inte bli en ledande politiker. Du kommer inte ens bli professor. Åtminstone inte någon fin professur. Därför det som behövs för att bli extremt framgångsrik, det är inte att vara smart. Eller att vara bra på matematik och så vidare. Utan det som gör vissa människor till miljardärer, det är att de har ett helt spektrum av styrkor. De är smarta och karismatiska och disciplinerade och psykiskt välbalanserade och så vidare. Och sådana människor har generellt sett en stark fysisk konstitution. De är bra på sport och så vidare. De ser bra ut. Och framgångsrika människor tenderar också att vara intresserade av sport därför att det är relaterat till tävlingsinstinkter. Vilket är viktigt för att lyckas inom näringslivet men också inom akademin eller vilken annan värld som helst. För att få Nobelpris i fysik eller kemi eller något sånt där, så måste man kämpa sig upp genom akademiska hierarkier, nätverka på konferenser, sälja in sina forskningsidéer till kommittéer som fördelar pengar, marknadsföra sig själv som en intressant forskarpersona, ha liksom rivalitet och konflikter med andra ledande forskare. Det är inte liksom tankspridda nördar som når de högsta höjderna ens inom akademin. Så att de här egenskaperna som premieras i atletiska sammanhang, de som manifesteras i en jock, det är extremt viktiga egenskaper. Och det här är själva kärnan av amerikansk storhet och amerikanska bedrifter. Det amerikanska samhället, som få andra, har lyckats kanalisera den här helheten, den här sortens mångsidiga och dynamiska personer, har fått ett spelrum där. Det var inte nördar som byggde Amerika. Det var inte nördar som byggde amerikanska företag. Inte sådana som Vivek Ramaswamy i alla fall. Det är som många påpekat senaste veckan, så var alla stora amerikanska ledare, de var både intellektuella och jocks. Och vi har fått se massa roliga bilder på klassiska amerikanska presidenter i full mundering för amerikansk fotboll. För att allihop var quarterbacks och sånt där i college fotboll. Och vi har ju pratat flera gånger tidigare såklart om den amerikanska traditionen som finns av till exempel av farmer scholars, en sorts aristokratisk tradition som finns i USA där man sitter på sin gård på landet och odlar liksom jordnötter, och mellan varven skriver man böcker om det antika Grekland och militärhistoria och så vidare. Det är så som Victor Davis Hanson lever, sånt exempel. Och de är också stora, starka och snygga och atletiska, och de är the whole package. Och generellt så ser vi historien att stora män nästan aldrig var så typiska. De var mer autistiska och nördiga än många tror, brukar jag försöka argumentera för. Men de var inte plugghästar. De var inte matteolympiadtyper. De var inte Screech eller Steve Urkel. De var inte Vivek Ramaswamy.
Nej, och möjligen ska jag säga att ett nyckelord tror jag är så att de var. Därför att jag tror det är Ramaswamy skulle aldrig kunna, inte ens han skulle kunna skriva det här från sin upphöjda position om det är så att det väldigt mycket fortfarande var så. USAs dynamik byggde ju på att det var liksom den sista, alltså det är inte bara så att alla de här faktorerna säger att det är naturligt att det är så, det är förvisso sant. Samtidigt fanns det nästan ett påbud i de bättre familjerna och i den anglosaxiska traditionen att du ska vara både och. Du din jävla ska vara mattegeni och en kraftkar. Och är du inte det så får du fan med härda dig själv. Se bara på Theodore Roosevelt. Han är liksom prototypen för den amerikanske mannen. Han kunde allt trots sin pipiga röst. och sina klena lungor. Och det där var ju ett ideal, alltså ett verkligt ideal som var styrande. Och det har ju allt eftersom årtionden har gått bleknat lite. Och sorgligt nog alltså. Och det gör det lättare att torrföra sådana saker som att som Ramaswamy gör. Det gör dem inte mer sanna, men det är lättare att få genomslag för dem. När den enda kraftkaren är i den tillkommande administrationen är Robert F. Kennedy. Och till och med J.D. Vance har liksom chanserat lite fysiskt. Han kunde ju annars varit en bra förebild. Så att det är ju väldigt mycket så att den amerikanska överheten och medelklassen faktiskt, problemet tycker jag inte är så mycket att de har att man har den här uppdelningen. Därför att, som du säger, det är ingen verklig uppdelning, men att de fysiskt har chanserat faktiskt. Det är knepigt. Det gör ju att de blir mindre begåvade också och inte orkar jobba så hårt. Så där finns det ju ett verk. Men det där ska ju inte en indier komma att säga. Det ska Kennedy och Vance säga, att ryck upp er. Ni kan vara både mattegenier och fotbollshjältar. Så att det finns ju ett populistiskt folkuppfostrande uppdrag för amerikanska politiker och svenska. Men just det där med vi har varit inne på en gång förut, alltså det är ju också en medveten kampanj som har föregåtts på som inleddes under tidigt 50-tal, alltså det var då vi pratade om det här, just den judiska befolkningsgruppen, där man väldigt medvetet gjorde valet alltså att vi ska visa att vi är hjärnans folk, och det är så vi ska nå makt och inflytande i det nya landet, och våra söner ska inte ägna sig åt idrott. Så på 20- och 30-talet fanns det ju väldigt många framstående judiska idrottsmän i USA. Men när det här, man kan nästan kalla ett påbud, att unga judiska män ska icke idrotta, de ska liksom bara plugga. Till nöds kunde de få bli författare. Och där händer något nytt i amerikansk. Alltså det kommer ett främmande element som för in en slags diametralt motsatt syn på förhållandet kropp och hjärna, och ett väldigt judiskt förhållningssätt helt enkelt, som bryter totalt med den anglosaxiska renässanstraditionen, alltså att du ska hävda dig både vid schackbrädet och på fotbollsplanen. Och det där glider indierna in i liksom. De har inte det. Jag tror det är viktigt att se just det här med det, att det är ett europeiskt ideal som gjorde USA starkt och dynamiskt. Och det är icke-europeiska ideal som har skapat en klyvnad i faktiskt den amerikanska kulturen och synen på vad en riktig man och riktig kvinna är. Och där kan det där drar Indien och Ramaswamy med nytta av. Ja.
Det är så intressant, Boris, för att det är intressant att du påminner om den här diskussionen vi hade om judarna, deras relation till det fysiska, relationen mellan det intellektuella och det fysiska. För att nu när indierna är i fokus måste vi inte konstatera att indierna har en snarlik inställning. Och eventuellt någonting som inte härstammar från 1950-talet eller något sånt där, utan någonting som indierna har haft som en ingrodd del av sin kultur under väldigt, väldigt lång tid. Alltså de har ju haft en väldigt liksom spiritualistisk, intellektualistisk, en väldigt mentalt orienterad kultur, vilket har haft vissa positiva konsekvenser, men också förskräckliga konsekvenser för deras fysiska tillvaro. Dels att de lever som de lever, men också att de ser ut som de gör. Det finns ju den här lilla faktviden som cirkulerar mycket nu i dagarna, att Indien är häpnadsväckande dåliga på sport. det här med hur många OS-medaljer olika länder har fått. Och en siffra jag såg då var att Sverige har fått sammanlagt 216 guldmedaljer i olympiska spel. Norge har fått 213 guldmedaljer. Indien har fått sammanlagt 10 guldmedaljer genom alla år. Och en del av de guldmedaljerna har tagits av etniska britter som har tävlat för Indien. Men de har alltså mer än 1 miljard invånare och de har Sverige har 20 gånger fler guldmedaljer i OS än Indien. Det är helt ofattbart. Alltså jag häpnade när jag såg den här siffran. Jag har sett den upprepats många gånger. Nu tror jag att den är sann. Men det är svårt att tro att det är sant. Det är svårt att tro att ett folk kan vara så enormt frånkopplade från och förmodligen var ointresserade av det fysiska. Men det är typiskt indiskt.
Ja, det är typiskt indiskt. Det är ju en sån sak som Mahatma Gandhi var väldigt väl medveten om. Han såg det där som ett av Indiens stora problem, alltså. Att indier var så, kom inte på något bättre uttryck än ofysiska. Och han var ingen kraftkarl precis, men han hade ju kontroll på sin kropp i alla fall.
Ja, precis, men det indiska sättet att kontrollera sin kropp, det är en helt annan typ av approach. Ja. Det är saker som yoga till exempel, som är mycket mer introvert, mycket mer statisk. Den är inte alls liksom dynamisk och explosiv och transcendent som den europeiska relationen till kroppen. Så det är, en enormt tydlig skillnad där mellan en sorts immanent respektive en transcendent inriktning. Det är jätteintressant.
Ja, det för det indiska är ju att kontrollera, alltså din kropp är i vägen för dig, kontrollera den. Men den europeiska är att din kropp är ett verktyg, använd det.